Hej. Vad roligt att se er igen. Det var ett tag sedan. Gott att vara här igen. En söndag med solsken och det är gott. Vi har ju inte haft den bästa sommaren, så det gäller att njuta av alla de där stunderna då solen tittar fram, eller hur? Så att man får njuta av det som är. Den här söndagen och egentligen de sista veckorna så har jag landat i en strof som är egentligen en gammal sång. Vi ska sjunga den sen, tänkte jag. Men för ett par tre veckor sedan så ni vet, ibland kommer det texter och ibland är det faktiskt ganska mycket sånger också som kommer i huvudet av någon konstig anledning. Och den här sången, den har rubriken Kom nära mig du människobarn, kom nära mig. Och i ljuset av vad som sen har hänt så tänker jag att det blir ännu mer viktigare för varje dag som går att vi behöver komma nära Gud. Det här är ju ingen nyhet för någon av er, tänker jag. Men kanske det kan vara bra att få påminna sig om att det finns en tid då vi kan glömma bort att söka Guds ansikte fast vi egentligen skulle det. För att vi har så mycket annat. Som Marta till exempel. Så kom nära mig du människobarn i ljuset av vad som sker i Ukraina. Vår församling här med Eskilstuna har ju arbetat i Ukraina i 30 år. Fanns med i arbetet redan när Sovjetunionen föll, så var man inne där bara strax efteråt. Och sen dess har man arbetat där i Lviv, som ni har hört talas om ganska mycket. Och alldeles för någon dag sedan kom Lada hem som är från Lviv och berättade för mig: Peder, så här ser det ut nu. Det här behöver de nu. Varje dag så är det någonstans de måste springa ner i ett skyddsrum, även i Lviv. Jag tänker vad som sker i Israel. Nog för att det har hänt saker där förr, men nu verkar det vara ändå så kopiöst oroligt. I vår egen pingströrelse så snurrar det ganska bra just nu, tror jag. Församlingar drabbas av sådant som drabbas, man tänker det ska inte ske. Och det gör att vi har en i grunden en oro. Jag möter människor som har oro på jobbet, som undrar hur det ska gå. Så det är en tid där det är lätt att börja se ner på oron istället för att titta uppåt. Och jag tänkte vi skulle stanna några minuter den här stunden omkring något som är så nära oss, men som vi behöver påminna oss om ibland. Och det är: kom nära mig du människobarn, kom nära mig. Hur var det vi läste i inledningen av gudstjänsten? Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket, men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och det ska inte tas ifrån henne. Och så vill jag därtill lägga Jakob 4:8. Närma er Gud så ska han närma sig er, ska vi be. Herre, vi ber att den här stunden skulle få bli en stund av din närhet, men också där vi får vara nära dig. Herre, att det inte bara blir en envägskommunikation utan en tvåvägskommunikation. Jag ber dig, Herre, att du skulle påminna oss om det viktigaste, det mest nödvändiga i en tid som denna. I Jesu namn. Amen. När jag växte upp i Flen, då gick jag i mellanstadiet och högstadiet. Men framförallt så minns jag någonting ifrån min tidiga, när jag gick i femman, sexan. Så hade jag en kompis som hette Henrik. Och Henrik och jag, vi umgicks med alltså, oerhört frekvent. Och en dag när jag kommer hem till dem så händer det någonting i huset som jag inte riktigt var beredd på. Jag hade aldrig sett det förut och jag hade aldrig varit med om det förut. Det var att det var en av deras vänner som kom och gick in och stängde dörren om ett rum. Och vi var ju ganska nyfikna av oss och vi undrade vad det var som hände. Och där inne satt han och mediterade. Han satt i sängen med korslagda ben och satt och mediterade. Och jag vet att jag tyckte det var väldigt konstigt. Hur kunde man göra det? Jag var ju så van att gå i kyrkan och be till Gud och sådär. Så jag har inte hört så mycket om det. För massor med år sedan, känns det som, så var jag nere i Marocko. Vi bodde på ett hotell där och så skulle vi iväg ut och resa lite grann och se oss omkring. Och så var någonstans jag än kom, så när det var tid för att be till Allah så stannade taxichaufförerna, stängde igen sina dörrar, rullade ut sin matta och så bad de. Det spelade ingen roll vad som hände, utan då var det dags. Då bad man. Och vi hade ju förmånen att resa i Tanzania. Alltså jag tycker att sovmorgon är ganska skönt faktiskt ibland. Men inte där nere. För där väcktes vi varje morgon när solen gick upp ifrån minareten som ropade ut bönerna. Alltså det var inte mycket att sova då. De här tre sakerna, de handlar om egentligen att det är människor som söker sin Gud. Som på något sätt ändå menar sig att det är deras sätt att söka sin Gud. Och jag kan uppfatta det ibland som ganska makt. Jag kan uppfatta det som att det är ett krav, att man måste. Jag sitter och jobbade i butiken i Norrköping, satt jag med en som hade sin ramadan. Och hur viktigt det var att man måste gå över de där dagarna utan fasta och så vidare. För det skulle vara väldigt bra, för då samlar man på sig sina bonusar för sin försoning. Du och jag som lever i den kristna tron har en helt annan ingång. Det Gud säger, kom nära mig. Alltså det inte står att om du inte ber tillräckligt mycket, om du inte gör tillräckligt mycket, om du inte läser tillräckligt mycket, så kan du inte vara troende och tro på mig. Utan han säger, kom nära mig. Det är hans budskap till oss människor. Vår tro är en symbios med Gud. Och när vi läser i Jakobsbrevet 4:8 så står det ju att han ska närma sig oss när vi närmar oss honom. Och det som är spännande i den här texten, det är ordavalen i det. Det är ett verb som är pågående och där han kommer att möta dig reflexmässigt. Det är vad texten säger. Så du kommer aldrig vara med om när du närmar Gud och säger nej, vänta nu har jag inte tid. Jag har lite mycket i Israel att göra just nu, så att jag kan tyvärr inte komma till dig just nu. Du får vänta lite. Eller han har fullt upp i en annan stad där det är lite bråkigt. Vi måste se till att Stockholm blir fri från och så vidare. Nej, Gud säger inte så. Utan när du öppnar vägen till honom så är texten det han vill berätta för oss. Han möter dig reflexmässigt. Det liksom bara finns där. Så när du säger så, jag är där, säger Gud. Det är den stora skillnaden. Du behöver inte blidka honom. Du behöver inte få upp någon form av pluspoäng hos honom eller någonting sånt. Utan när du säger, Herre, jag närmar mig dig, då är han där. Han älskar det. Det är hans stora, stora passion. Det är en pågående värmform i grekiskan som gör att han reflexmässigt vill. Och det skulle jag vilja att vi stannade omkring någonting den här förmiddagen. Där jag jobbade som ungdomspastor i Ulricehamn så låg det på en av mina uppgifter på julen att åka runt med julblommor. Och vi som älskar kaffe, vi tycker jättebra om den perioden, men det kan till och med bli för mycket. Jag vet. Tant Anna, hon var väldigt bra. Hon brukar säga så här när jag kom med blomman: vi gör väl som förra året. Och det betydde att hon satte inte på kaffe. Hon tog inte på, satte fram och fika. För hon ville använda tiden på ett annat sätt. Och det var att få sitta och prata med mig. För det var viktigare för henne. För hon visste att om hon stod där och grejade så vidare så fick hon inte den tiden. Utan hon sa, vi gör väl som förra året. Same procedure, same view. Jajamän, sa jag. Och jag var ju glad av flera skäl. Maria valde den goda delen. Hon valde när Jesus kommer till dem, så väljer hon att sätta sig in till Jesus. Betyder det att Marta gjorde någonting som var fel? Nej, det gjorde ju inte det. Det var bara det att hon blev ju så upptagen av allting. Och man skulle kunna tolka texten så här, att Jesus säger, du Marta, det hade räckt om du hade gjort ordning en maträtt. Eller har tagit fram en kaka. Men du gör ju så mycket. Och Marta började att blir så distraherad. Och när man läser texten och så läser man sig ner i de där, ni vet, det är tur att man kan läsa grekiskan som andra kan, för jag kan ju ingenting av det. Den här talar om att Marta fick en uppmärksamhet åt ett annat håll. Inte åt Gud, utan åt ett annat håll. Det talar om en inre oro och till och med att man skulle kunna utläsa att hon slamrar, väsnas, den inre oron visar sig i en yttre tumult. Det lät ju fint, det har jag inte kommit på själv. Men det ligger någonting i berättelsen av Marta. Det händer så mycket och det rör till det. Och det är så mycket som ska göras och det ska städas och fejas och det ska göras ordning i middag till allihopa. För Jesus, han kan ju inte äta vad som helst. Men Maria, hon tar det lugnt. Hon går bara och sätter sig vid Jesu fötter. Och där sitter hon. Alltså jag skulle vilja vara där som en liten mus och titta hur det där gick till egentligen. Men Jesus har en poäng att det finns bara en sak som är nödvändig. Ja, visst, vi behöver äta, men det finns en sak som är nödvändig. Och det är att stanna till och lyssna till vad Jesus har att säga. Platsen vid Jesus är den viktigaste. Och jag har grundat lite grann på den där episoden, hur det kunde vara. Så jag satt och lyssnade på Raymond, den här mannen från New York, pastorn vet ni, som är i Sverige nu och åker runt i nästan varenda kyrka. Den här stora, han som kommer ifrån missbruk och så här. Och då sa han bland annat om att det som händer det är att vi blir så distraherade av annat. Och jag tänkte, det är ju precis det handlar om. När du och jag ska försöka söka oss till Gud eller vi ska göra någonting så kan vi bli så distraherade. Och jag menar, nu är det tack och lov, nu har jag inte telefonen med mig upp. För det ska man inte ha när man predikar, det har jag ju förstått. Men alltså, betänk vad bara en mobiltelefon kan göra dig distraherad utav allt annat. Det är notiser som kommer och det är det ena efter det andra. Och så tappar du bort det som var det viktigaste. Jag tyckte han fick en poäng i att hon blev så distraherad. Och det är just det som händer. Det finns en annan berättelse i Bibeln som talar om när någon söker sig närmare Gud. Och det är den här kvinnan som kommer med blödningar. Jag tycker om det där uttrycket som det står. Om jag bara fick. Alltså om jag bara fick röra vid hans manteltofs. Nu skulle vi kunna gå ner och djupt i den texten, men det gör vi inte, för då får vi inte kyrkkaffet, så det tror jag att ni vill ha. Men jag tänker att hon hade någonting hon behövde tränga sig igenom. Massa människor som hon försökte tränga sig fram till Jesus. Och det var så mycket som hindrade henne. Tänk om vi fick lite mer utav, jag måste bara söka Jesus. Ännu mer detta. Kan det vara så att nöden tvingar oss? Men jag skulle säga att det kanske finns ett annat, något annat som driver oss egentligen. Jag kommer till det så småningom. Den lame mannen på båren. Han kunde inte ta sig till Jesus. Utan det är fyra män som bär honom iväg till Jesus upp på ett tak. Och jag läste här igår om att taket på den tiden, det är ju sånt som att det var ju liksom jord där uppe också. Så att man började förgräva sig ner. Och så började man gräva ända ner till antalet. Det fanns någon slaner där som kallades för någonting som skulle hålla ihop det där huset. Och sen började man skapa ett hål. Och var någonstans hamnade denne man? Precis framför fötterna på Jesus. Och jag skulle vilja att du och jag bara tänkte, hur många här i det här samhället är i behov av att komma nära Gud? Jag skulle tro att det är ganska många. En del vet inte om det. En del vet om det, men de törs inte. Hur ska de komma hit om ingen hjälper dem? Och jag tänker att det är en utmaning för oss idag att hjälpa människor att komma till Jesus. Vi behöver hjälpa dem helt enkelt. Maria, hon hamnar ju hos Jesu fötter. Alltså, du har ju redan sett den bilden framför dig. Du har ju sett den på bilden, den är ju väl målad, den är ju väl använd många, många gånger. Jag vill påstå att där är kraftfältet. Alltså när du är trött, när du är sliten, när du har problem, när du är uppgiven. Det är där kraftfältet finns. När vi är där vid Jesu fötter. Idag på gudstjänsten i Eskilstuna vid förbönen så märkte jag när vi stod där och bad för människor hur Gud rör vid människor därför att de har klivit in i Guds närhet. Alltså det finns inget mäktigare, mer vackert än när Gud rör vid en människa. Eller hur? Och det är det som du och jag känner när Gud rör oss. Hur ska vi kunna förklara det? En del gråter, en del känner en enda stor eufori, en del känner bara en stor frid som kommer. Sån är Gud. Måste man vara i förbönen i Pingstkyrkan i Eskilstuna för att få reda på och känna det? Nej, det är det man inte behöver. För när du närmar dig Gud, och vad han gjorde? Han kommer direkt. Och där kan du, hemma i köket, eller när du går där ute i promenaden, var du än är någonstans, så kan du koppla upp dig till Gud och du kan få uppleva det berörningen från honom. Det är det som är så gott. Och så kan vi ibland gå där och undra, varför händer ingenting? Och ibland undrar jag om inte det ligger där, den där lilla nyckeln som behöver sig vridas om i ditt och mitt liv. Där vi vänder oss till Gud, inte bara på något sätt står utanför och tittar på, utan vi vänder oss till Gud och så kommer Gud vända sig till oss. Jag vet inte om jag har berättat om den där min bönevandring som jag ofta hade när jag bodde i Julita. Jag hittade en väg på genom skogen där utanför mitt hus och så där gick jag. Och där gick jag nästan varje morgon och så hade jag min morgonbön där. När barnen hade dragit iväg till skolan så gick jag där. Efter många, alltså, en ganska lång tid så möter jag en man som kom tillbaka till kyrkan. Han hade varit borta ganska länge. Och så vid ett tillfälle bara i en bönesamling så säger Kenneth så här: ja, men det vet väl du, Peder, att Gud finns i vår skog. Då visade det sig att jag hade slagit an hans böneväg. Den var redan upptrampad. Och där gick jag och mötte Gud. Och där hade han gått och mött Gud, men vi hade aldrig träffat varandra i skogen. Alltså det finns tillfällen då Gud kommer när vi kopplar på. Och det skulle vara så gott att få göra det. Så vid Jesu fötter så finns kraftfältet. Och jag tänkte att vi skulle sjunga en sång. Nu finns det ingen text, det är bara jag som har texten. Men ni kommer kunna den här, ni hänger på allt vad ni kan. Annika spelar och så den, att den här är så gammal, så E-dur är det. Kom nära mig du människobarn, kom nära mig. Kom nära mig du människobarn, kom nära mig. Du finner vila i min famn, kom nära mig. Jag skapat himmel, hav och jord och dukar nu för dig mitt bord. Kom nära du som hungrar, jag vill mätta dig. Kom nära du som tveksam är, kom nära mig. Du som ej vet vart vägen bär, kom nära mig. Ett evigt liv jag dig beskär, till himmelen jag vägen är. Kom nära mig du tvivlande, kom nära mig. Kom nära du som sorgsen är, kom nära mig. Du som på tunga bördor bär, kom nära mig. Jag bar en gång ett kors för dig, så innerligt jag älskar dig. Kom nära mig min vän, och jag ska bära dig. Kom nära du som slagen är, kom nära mig. Du som av synd bedragen är, kom nära mig. Jag känner dig och har dig kär, se mina händer märken bär. Kom nära mig min vän, och jag ska hela dig.
Vill du till himlen nå en gång, kom nära mig. Vill du ta del i Lammets sång, kom nära mig. Vill du stå brud i himmelen, så klä dig i försoningen. Då skall för evigt du få vara nära mig.
Alltså en mäktigare sång kan man knappast hitta på det här ämnet. Kom nära mig, du människobarn. Alltså det finns så mycket som kan vara utav oro som vi behöver vila. Bibeln säger, kom till mig alla ni som arbetar och tyngda bördor, så ska jag ge er vila. Vi kan vara stressade, vi kan ha bekymmer. Och ibland undrar jag om vi inte vågar oss upp i Guds famn. Det är som att nej, inte ska väl jag göra det. Det är väl för alla andra. Jag är ju präktig och duktig, jag klarar väl mig. Men Gud säger, kom. Kom och krypa upp hos mig. Jag vill ge dig vila. Och där får alla de här orostankarna bara, liksom, bara landa hos honom. Vi sjöng om ett dukat bord. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Det finns ett dukat bord för dig. Ett bord, och inte bara det som vi ska få här. Men det talar ju om att när du delar den här nattvarden idag, så är det inte bara en påminnelse om att Jesus dog för dig, han uppstod. Det är inte bara en påminnelse om att du har fått försoningen. Det är ditt sätt också att proklamera vem du tillhör. Du tillhör Jesus. Och när du tar nattvarden så säger han ut i denna onda himlarymd och säger, du djävul, du rör inte mitt barn. Det är för att du tillhör mig. Det är kraften i nattvarden. Och när vi får ta del av det så säger han bara, kom, det är dukat. Och sen har han så mycket gott att ge dig genom mötet mellan er två. Där det är dukat, det är så många rätter. Och vet du, det bordet som är dukat för dig, det står det ditt namn på din plats. Du vet när bröllopsfesten kommer, då måste du leta rätt på namnet där du ska sitta. Du har din plats. Det finns ingen annan som kan ta den platsen. Det är din. Du som tveksam är. Alltså, i en tid av det här när det är så rörigt och det händer så mycket och det är, inte minst i min egen stad, där det skjuts hej vilt här och där och det är liksom, kryper närmare Skyttegatan där jag bor, så blir man bara tveksam. Det kan vara man blir fundersam, villrådig, vacklande. Man blir obeslutsam i hur man ska ta sitt liv. Inte ta sitt liv, utan hur man ska hantera sitt liv. Det där lät ju hemskt. Jag ber om ursäkt, radera det från bandet, den är snälla. För du och jag kan vara tveksam i olika situationer. Då säger Gud, kom till mig med din tveksamhet. Jag ska göra dig trygg och jag ska göra dig säker. Du kan lämna din tveksamhet där. För dig som inte vet vart vägen bär. Ja, käre någon, ibland undrar man vart man ska ta vägen i livet. Man växte upp, vad ska jag bli när jag blir stor? Hur ska det gå med jobbet? Vad ska jag hitta på härnäst? Vad har du tänkt för mig, Gud? Vi kan i olika situationer undra vart vägen bär. Även det som vi sjöng alldeles tidigare om himlen. Finns himlen? Där kommer Jesus. Och jag vet när jag gick i femman och sexan, jag var så säker på att jag kommer aldrig uppleva årskurs 7. Jag var så trygg i och så säker i. Jag var inte rädd, men jag visste att Jesus skulle komma. Och det har ju gått lite tag sedan dess. Men människor kan vara väldigt oroliga för, hur ska det gå med mig? Gud säger, jag är din GPS. Jag hittar den bästa vägen för dig. Jag vet din farbara väg. Kom till mig. Var nära mig. Jag hittar din väg. Du som tvivlar. Vi som har varit kristna ett bra tag, vi kanske ibland har en förmåga av att, nej men jag har aldrig tvivlat. Jag kan aldrig säga egentligen att sen jag var liten att jag har lämnat min tro. Men visst har jag ställt frågor. Visst har jag ställt undrande ibland. Varför blev det så här? Gud, var var du någonstans då? Och så smyger sig det där tvivlet in. En sak har jag lärt mig genom livet. Det är att Gud, han tål att höra dig och mig. Han tål att höra när du börjar ifrågasätta honom och undra vem han är. För han älskar att få visa vem han verkligen är för dig. Om du tvivlar på att han verkligen är den han är, så vill han verkligen bevisa det för dig på något sätt. Det är därför han säger, kom nära mig du människobarn. Du behöver inte tvivla. Jag vill ge dig tro och jag vill ge dig tillit. Du som sorgsen är. Ja, man kan ju vara sorgsen utöver att någon gått bort. En nära anförvant. Man kan vara sorgsen över att man har mist en god vän. Man kan vara sorgsen över en situation som har gått helt fel. Det finns så mycket som du och jag kan vara sorgsen över. Salmen säger, även om jag vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inte ont, för du är med mig, din käpp och stav, det tröstar mig. Och nu ska ni inte ta den här utläggningen jag gör nu som den absolut djupaste, men det slog mig bara där det står att det är en dödsskugga. Alltså den där skuggan kan vara ganska skrämmande, men det är bara en skugga. Det är för Gud är större än skuggan. Det kan vara gott att veta det, att han är bara en skugga där. Så Gud torkar alla dina tårar. Han säger att jag är all tröst Gud. Så vad du än möter, utav sorg, utav nöd, så kan han trösta dig. Du och jag, vi kan säga ungefär så här, ja men jag förstår, jag känner med dig. Ja, det kanske vi gör. Men vi kan aldrig känna så fullt ut som Gud kan känna med dig. Han som är prövad genom allt. Bär på tunga bördor. Alltså ibland tror jag att vi bär helt onödan. Alltså när jag jobbar på jobbet och ska bära en soffa, då vet jag ju att jag bär i inte onödan, utan då bär jag ju in den och så säljer vi den där soffan och så får vi pengar över. Det är ju inte så onödigt, det är ju ganska bra faktiskt. Men ibland så tror jag att vi går och bär på saker och ting som vi skulle ha lämnat hos Gud för länge sedan. Men av någon anledning så känns det som att nej, vi ska bära på det där. Det tillhör. Det får jag allt ha. Sån är jag. Men Gud säger, kom, jag vill bära åt dig. Du vet, jag orkar. Jag orkar bära det som du går och bär på. Så låt mig ta det. Och så får du gå in till Gud när han bär runt på din börda. Och där får du säga, så kom du människobarn, kom till Gud. Du som slagen är. Ja, men vi kan ju bli slagna på olika sätt. Jag tänkte på en sång när vi sjöng. Vi kan ju bli slagna utav att vi lämnar en gemenskap utav människor som vi trodde var våra vänner, men som gör oss så illa så vi går från den gemenskapen. Det kan vara att vara slagen. Det kan vara slagen utav attityder och handlingar. Det kan vara slagen av sjukdom. Och Gud säger, Gud ska hela dig och ge kraft. Jag är din läkare, säger han. Det är Gud. Det är den vi sjunger om. Det är det vi säger är vår Herre och Mästare. Av synd bedragen är. Ja, nog kan vi ha blivit lurade allt. Vi får nog erkänna det lite till mans och kvinns. Att vi har någon gång någonstans blivit lite smålurade till att göra någonting som var inte tänkt. Som inte var bra för oss på olika sätt. Det betyder inte att Gud har lämnat dig. Det betyder inte att han har slutat älska dig. Men det kom in en fnurra på tråden mellan dig och Gud. Det är så lätt att fastna i den. Men han är förlåtelsen. Så han säger, kom och bli upprättad. Jag är din förlåtelse. Jag är den. Och Gud, han förlåter. Får jag påstå det? Ja, det får jag. Gud förlåter mycket, mycket lättare. Mycket, mycket bättre än vad du och jag förlåter varandra. Vi är mycket mer långsinta. När upprättas en människa som har fallit? Jag bara frågar. För Gud så tror jag den processen är ganska kort. Sen kanske vi får ta konsekvenserna och backa tillbaka en tid. Absolut. Men Gud förlåter. Hans försoning är mycket, mycket större. Det du och jag säger, ja, kanske eventuellt på torsdag ska jag kunna förlåta dig, men inte nu. Men Jesus säger, du är förlåten. För när han ser den ången så ger han den förlåtelsen. Så kom till Gud, han är din förlåtelse. Du som vill till himlen, sjöng vi. Får jag citera det kända ordet? Jag är vägen, sanningen och livet. Och ingen kommer till Fadern utom genom Jesus. Och vem vet, vi kanske står där ganska nära nu då Jesus kommer. Jag har ingen uppenbarelse av att han kommer på imorgon eller nästa månad. Det ska vi inte veta riktigt. Men vi kan ana det som händer i Israel och det som händer runt omkring oss. Att det verkar som att Jesus är mycket närmare nu. Så klä dig i försoningen. Då ska han vara nära dig. Ja, nu finns det egentligen en orsak att inte vara nära Gud. Eller hur? Alltså när man tänker på vad den här sången vill berätta och påminna dig om, så finns det definitivt ingen orsak som kan säga nej, jag ska nog inte vara nära honom. Jag behöver inte honom. Jag kan bara känna när jag sjunger den, ja tack. Ja, jag är jättegärna med dig Gud. För jag behöver dig så mycket. Det är för att han har en farbar väg igenom. Och det är så många gånger jag suttit på min arbetsplats. Det är inte mer speciellt än någon annan kan tänka mig. Men ni vet att jag jobbar på second hand. Och så möter man ett bekymmer och säger, gode Gud, vad ska du göra åt detta? Och så kommer lösningen. Bara en sån enkel sak som när man sitter där och funderar, hur ska morgondagens butik fungera? Så ringer någon, du Peder, jag kan komma och stå i kassan imorgon. Är det okej? Jag hade ingen. Och så har Gud löst det genom att han sänder en människa precis där och då. Men jag vet att det finns ingen anledning att säga, nej, jag behöver inte komma nära Gud. I allt kan jag komma nära honom. Och vet ni, jag tror det finns en särskild orsak just nu. Vi kommer att behöva den kunskapen. Jag tror att vi kommer att behöva den kunskapen och den vägen öppen redan innan. Därför att det kommer tider då vi behöver ha lärt oss den vägen. Jag tror det. Jag tror att det är någonting som säger, sök dig till Herren. Nu var det så här att Jakobsbrevet säger så här, att om du bara kommer nu så kommer han som typ nyss. Och så kan man tänka så här, ja det är väl gött. Jajamän, du vet att det löser vi då. Och det är så typiskt mänskligt. Det som vi alltid skjuter upp det, så tänker vi, ja men det löser sig. Men Guds hälsning tror jag inte är den. Guds hälsning till dig och mig är, kom nära mig nu, inte sen. Därför du kommer behöva det. Du kommer behöva kunna den vägen. Jag tror att du vet den vägen, men jag tror att jag behöver påminna mig. Jag tror att jag behöver påminna dig om det. Matteus 6 säger så här, att vi ska gå in i vår kammare. Men det säger han inte att vi ska sitta kvar i våra kyrkor och inte göra någonting annat. Det är inte det han säger. Men det finns något särskilt i den här kammaren. För den här kammaren, när det skrivs om den, så säger det att det är den här skattkammaren. Det är där man förvarade det värdefullaste man hade. Så när Gud kallar dig och mig att vi ska gå in i vår kammare och be till honom, så säger han, gå in där jag gömmer mina skatter åt dig. Där du redan har ditt bönesvar. Dit in. Och det är inte så att Gud säger då att det bara är själva kyrkbyggnaden. För det är inte så att Gud menar att det är bara det rummet som är viktigast. Utan det är den platsen, alltså det rummet där och då, som du säger, Gud, kom nära mig, jag kommer nära dig. Där är det. Det kan vara när man vandrar i skogen, det kan vara som Isak ute på fältet. Det kan vara var som helst, hur som helst, men du har kopplat på. Och den kammaren, min vän, där finns Guds närhet. Och där har han dukat upp ett bord för dig med mängder med märgstarka rätter. I den gemenskapen, när du börjar tala med Gud, när du börjar sitta där och kanske meditera, jag vet inte hur du gör, men du låter Gud få börja tala med dig. Och skulle vi börja med det ännu mer, så tror jag att det skulle förvandla väldigt mycket faktiskt. Det står så här att han kräver, svartsjuk längtar anden som har låtit bo i oss. Svartsjukt. Så när det måste betyda, alltså när du och jag börjar liksom göra lite andra saker, alltså uppmärksamheten går åt något annat håll, då står anden och väntar svartsjukt. När ska jag få tillbaka Peder och prata med honom? Jag vill så gärna vara med honom, men han har inte tid med mig just nu. Svartsjukt kräver han på något sätt tillbaka dig in i den gemenskapen, för han längtar så efter att få vara med dig. Jag tror att det här är en kallelse, en erbjudande, en möjlighet. Det är Guds kärlek till dig, en förberedelse på något vis. Där vi talar om för dig, svartsjukt väntar han på dig. Det är för att han älskar dig så ofantligt mycket. Nu ska vi avsluta här och sjunga en liten sång. Jag tror du kan den också. Jag sjunger ju inga nya sånger direkt. Jag vill vara i din atmosfär. Don Jakob Petrus heter han nu. När han skrev den så tror han heter Don Jakob Pettersson. Va? Ja, det står det. Ja. Ja. Annika kör de gamla noterna, så ni vet det. Ja. Jag tänker att det skulle kunna få bli en bön innan vi, jag vet inte om det är nattvard direkt eller? Ja. Så kan det få bli en bön där vi kan få be Gud, låt mig få vara i din atmosfär, vara stilla och lyssna till dig. Varje dag du i trygghet mig bär, halleluja, du lever i mig. Kan du den, sjung gärna med, så ber vi och sen så går vi in i nattvarden. Jag vill vara i din atmosfär, vara stilla och lyssna till dig. Varje dag du i trygghet mig bär, halleluja, du lever i mig. Jag är tacksam att vara i Jesu förvar. Jag behöver ej leva i fruktan. Han har utfört ett offer, jag kan ej förstå att han älskar mig av bara nåd. Jag vill vara i din atmosfär, vara stilla och lyssna till dig. Varje dag du i trygghet mig bär, halleluja, du lever i mig. Det var blodet som rann för att lösa från synd, det är kraft i hans sårmärkta händer. Jag får vila vid löftet han gav för mitt väl, att hans blod helt har renat min själ. Sjung med. Jag vill vara i din atmosfär, vara stilla och lyssna till dig. Varje dag du i trygghet mig bär, halleluja, du lever i mig. Jag vill vara i din atmosfär, vara stilla och lyssna till dig. Varje dag du i trygghet mig bär, halleluja, du lever i mig. Herre, vi tackar dig för att du den här stunden lockar oss in till att närma oss dig. Herre, tack att du närmar dig oss då, Herre. Och jag ber dig att du skulle på något sätt kunna få visa dig tydligt för någon av oss eller för oss allihopa som är precis i det där läget som behöver en närhet av dig. Herre, tack att du älskar oss. Herre, tack att du har sagt att du kommer aldrig överge oss. Tack att du har sagt att mitt i all oro som sker ute i världen så finns det en plats nära dig där det finns frid, där det finns ro, där det finns trygghet. Herre, tack att det finns en plats nära dig där det finns en kraft som gör att vi kan orka med den dagen som kommer. Herre, tack att hos dig så finns det hopp, trygghet som gör att vi kan gå mot den nya dagen med tillförsikt att du ska gå med. Och jag ber dig, Herre, att du skulle på något sätt få påminna oss innerst inne, långt där djupt, som får etsa sig fast i oss där du säger, jag är där, jag bor i dig. Tack Jesus för det. Och när vi nu firar nattvarden, ber jag dig, Herre, du som har dukat detta bord för oss. Du som har dukat det och sagt att gör det till mina och mig. Tack Herre för att du vill påminna oss om att vi är dina barn. Det är det, Herre, som du vill påminna oss om, att ingen annan kan ta dig ifrån oss. Vi är dina barn, Herre. Tack Herre för det. Så därför ber jag dig, låt det få bli en tid där vi upptäcker den platsen där du vill komma oss nära. Ge oss det tillfället och den modet att stanna upp. Ge oss den ron i kroppen att våga och orka stanna upp, så att du skulle kunna få tala till punkt med oss någon gång då och då. Amen.